måndag och vi har väldigt mycket att avhandla i bollklubben som alltid efter en allsvensk helg. Nordin Gasic, Irma Helin Zibanejad. Välkomna, hur mår ni?
Bra, va?
Ja, jättebra.
Ja, Nordin var hemma hos mig och Mika igår och hade trevligt.
Jajamän, så det mår bra. Vad sa du?
Blev det vilt?
Nej, det beror på vilka sätt du menar att det var folk som sprang överallt och sådär. Ja. Nej, det var lugnt.
Folk som sprang överallt.
Ja, det var vilt. Så. Men ganska lugnt annars.
Väldigt mycket att bena ut från den här omgången hittills. Vi har ju Häcken Halmstad ikväll också som vi ska inom senare i programmet. Vi kan väl berätta lite om vad som väntar. Mm. Först lite nyheter som alltid. Sen ska vi ringa upp Håkan Sjöberg, AIKs materialförvaltare. Det blir ett spännande och härligt samtal, tror jag. Och Noah Persson ska vi snacka med i Hammarby om deras show i Kalmar. Får man väl ändå uttrycka det som. Jakob Lennartsson, klubbchef i Mjällby, ska vi också ha med. Vi ska snacka med August Wengberg i Gais. Och ja, man vill ju prata om Djurgårdens derbyförlust, om vi tar deras perspektiv också utöver AIKs. Och sen mycket om guldstriden. Lever den eller inte? Sirius, ja, darrar dem. Ja, ni får svara på det senare. Men jag tänkte vi börja med lite nyheter. Charlie Rosenqvist, det har ju skrivits i Expressen om att Djurgården har varit där och försökt göra en allsvensk storövergång och norpa honom från Kalmar. Men nu kommer uppgifter från Fabrizio Romano om att Atalanta i Serie A har inlett samtal om Rosenqvist. Vad tänker ni om detta?
Att jag tror att det kommer bli en följetong med Charlie Rosenqvist i form av ålder och den talang han är. Jag tror att det har varit fler klubbar involverade som inte vi media har fått reda på också i det här. En av de holländska Groningen har också varit där. Men deras
har de
bud
ekonomiska... Okej, Groningen har lagt bud.
Ja, tidigare.
Har de ekonomiska muskler verkligen att vara med om Rosenqvist?
Nej, inte nu tror jag. Nu när det blir så pass många klubbar som blir involverade i det här så kommer ju såklart Kalmar välkomna i det. Då kommer ju summan stiga också. Sen i slutändan är det faktiskt spelaren som väljer vart han ska i form av där han tycker är bäst ekonomiskt eller utvecklingsmässigt eller den plan klubben presenterar eller vad det nu är. Så jag tror det kommer bli en följetong här under sista veckorna, vad är det? 3 veckor kvar, 2,5.
Svårt att se en spelare.
31 augusti stänger det i Sverige och sen är det ju
en dag till, va?
Lite senare.
Är det inte en eller två dagar? En dag till, första eller något
sånt? Ja, men det är ju lite olika. Vissa europeiska ligor har ju faktiskt öppet lite längre till och med.
Okay. Så att,
Men några veckor kvar på det. Men räknar du ut Djurgården eller har du den dörren öppen fortsatt?
Man kan inte räkna ut någon. För i slutändan, återigen, det Kalmar väljer att göra är ju... Jag ska inte säga sekundärt, men typ om spelaren väljer själv att han inte vill gå till de andra klubbarna och i det här fallet vill gå till Djurgården, då kommer det ju bli så, tror jag. Så att jag räknar inte ut någon.
Och svårt också att veta hur konkret det är från Atlanta. Alltså, kommer det ett bud eller kommer det inte? Det vet man ju inte än, men jag har svårt att säga.
Att Charlie Rosenqvist finns på utländska klubbars radar, det kan vi väl vara
ganska
trygga med.
Ja, absolut.
Så att det är väl uppenbart en ung talang som många har koll på.
Men
ska också dyka in ett konkret bud.
Exakt.
Vi får väl se vad som händer där. Vi kan också rapportera om lite, vad ska man säga, oväntade uppgifter. Axel Kouame i AIK har då till sig intresse från Al-Ettifaq i Saudiarabien. De som nyligen då gjorde klart med Bersant Celina från AIK, men som också då haft lite strul av ekonomiska regler, kopplat till det, att registrera spelare. Jordan Larsson har ju också varit i samma sits, att han har behövt vänta ut precis som Celina. Men nu ska de ha kommit med ett bud på runt 20 miljoner till AIK enligt Expressen.
20 miljoner?
20 miljoner, ja. Och där väntas förhandlingar då inledas efter det budet. Är det för lågt?
Ja, för lågt. Väl, eller?
Jag tycker det också. Mm. Och det brukar väl alltid, det brukar väl vara, de lägger ett lägre bud mot vad de förväntar sig och AIK kommer kontra med ett mycket högre bud än vad det landar på, så någonstans där mitt emellan kommer de att landa på. Så med det ändå, där du pratar om, de är ju på väldigt mycket skandinaviska spelare. Mm. Så de har väl sett någonting hitåt som de tror kommer göra deras lag bättre.
Det är ju att... få bra matcher från Kwam också. Alltså, jag tycker att han har några jättebra matcher, men det är ganska få bra matcher ändå.
Jag har sett hur AIK har planerat kring honom, så ska man väl inte sälja honom nu, utan man vill väl, precis som du är inne på, få honom att visa mer i AIK-tröjan så att man kan sälja för dyra
pengar. Ja, men så är det ju. Men samtidigt så tror jag också att Saudi, när jag kollar på finska ligan, där han var totalt överlägsen. Så det är väl en mix och sätt ändå.
Vad skulle man sälja honom för då, tycker du? 30?
Ja, 30-35. I det där, för sen blir det ju så här, okej, fortsätter han på den vägen innan han skadar, då kommer det bli betydligt mer än så. Sen...
Förutsätter inte det också att AIK får in lite offensiv kraft, så att man, ja, de behöver väl egentligen värva redan som det är nu, och sen om man då skulle sälja honom också. Så
efter det här derbyt, hur känns det inte så? Det känns som att de kan,
ja, men de har ju lite problem med antalet spelare om man ser till skadelistan de sitter på.
Ja.
Jo, men de har ju fortfarande en skadelista. Om de får bukt på den så ser det väl ändå ganska...
Nu pratar de få bukt på den också. Den
det har funnits där i några år. Men vi har ju två spelare där också, Ayari och Kwame, som när de kommer tillbaka, då är det ju ganska så tjockt.
Ja, men de säljer honom.
Ja, men om de säljer honom är det ju fortfarande... Det är klart, att du tar in en till. Men man får inte glömma, de här unga som springer runt där gör ju det fortfarande bra. Tar du in någon spelare som är plötsligt ska ta speltid ifrån någon av de här nu, så är det ju ett problem åt andra hållet. Så det...
Vi kan ju säga det, Footy Africa tror jag det var som också rapporterade nu här i dagarna om att AIK ser ut att vinna dragkampen om Shedrack Egbo, en ung talang som även FCK har varit där och nosat kring. När vi hade Mika Takkola, rekryteringschef i AIK, här i bollklubben för någon vecka sedan, så var ju han, han lät positiv kring att man skulle nog kunna lösa Egbo som har varit och besökt AIK. Vi kan också ta upp Aftonbladets uppgifter om Viktor Sandberg i Örebro, som enligt Aftonbladet då ska byta till Mjällby, men först efter säsongen, att han spelar klart året i Örebro. Det är en mittback som har haft kaptensbindeln när Kalle Holmberg inte har spelat Nordin, va?
En spelare som har varit ganska dålig i år, skulle jag säga, men har jättefina egenskaper. Snabb, bra med bollen, en stor spelare, en ung svensk spelare. Det får vi inte glömma heller.
Det är väl en spelare som har varit viktig för Örebro på det sättet att ÖSK har väl inte gjort någon hemlighet av att de vill få fram unga och försäljningsbara spelare. Han är en av dem som man gärna vill göra en bra affär kring.
Så är det. Sen samtidigt tror jag att Mjällby gör en jättebra affär här på grund av att han har varit dålig. Örebros förhoppning hade nog varit att de var lite högre upp i tabellen och kunde fått betydligt mer pengar än vad de får i det här fallet. Så att någonstans så är det en jättebra ny för Mjällby. Han kommer kunna utvecklas där, för den här killen har potential att spela väldigt högt upp faktiskt.
Redan till nästa säsong, eller tror du att han behöver lite tid i Mjällby?
Sånt där vet man aldrig. Det kan ju, poletten kan träna ner ganska fort för unga spelare, och vissa behöver 2 år för att poletten ska träna ner. Det där vet man alltid. Men rent egenskapsmässigt är det ju en jättebra vän av Mjällby, tycker jag.
Mm. Om vi går till det här derbyt som vi var inne på tidigare då. AIK vinner borta mot Djurgården med 3-1. Nu när ni har landat lite i vad det var som hände på Tre Arena, vad tänker ni då?
Det som är den stora rubriken är ju, tycker jag, att AIK vinner det här derby med att spela ut Djurgården. Alltså det är inte... Man har ju sett AIK vinna väldigt många derby mot Djurgården naturligtvis. Och det har ju ofta handlat om... Ja, men en viss form av cynism och... Alltså,
en stor portion av cynism.
Ja, en stor portion och ett helt annat sätt att vinna. Igår vinner ju AIK helt rättvis med taktiskt övertag, tekniskt övertag och en spelidé som slår ut Djurgårdens spelidé. Och man satt ju nästan i chock där under kommenteringen och bara, alltså, vad är det som händer? Det är 3-0 borta mot Djurgården med en trupp som... Och självklart har så långt ifrån Djurgårdens, om man kollar individuellt, om en erfarenhet och hur långt de har kommit i sin karriär kontra spelarna i AIK, hur många spel som är skadade i AIK som vi har varit inne på, så det får man verkligen säga, alltså, det är ju så imponerande av AIK att det är löjligt faktiskt att vinnas så enkelt, tycker jag, som de gör mot Djurgården. Och för Djurgårdens del så jag skulle nog säga att det är ett av de värsta derbyna någonsin i modern tid för Djurgårdens del. Det var ju direkt pinsamt verkligen.
Mm. Ska vi stanna kvar hos dig, Nordin, eller ska vi skicka frågan vidare till en ruggig profil som sitter och väntar i kulisserna?
Ja, det, skicka den till, om det är kungen, så skicka den till han.
Ja. Vi kallar upp Håkan Sjöberg, AIKs materialförvaltare. Hur mår du dagen efter den här derbysegern?
Jag hann att duscha. Jag hann att duscha för löpningen.
Stark.
Ja, bara berätta om ditt mående.
Målet?
Nej, måendet. Ja. Hur mår du?
Ja, jag tror du sa om mitt mål. Jag tänkte fabricera ihop någonting här. Men... Nej, målet är jättebra. Jag jobbade lite senare än alla andra igår säkert, som jag var kvar och eftersläckte liksom allt efter. Och mådde rätt bra där och gå själv och låta de här maskinerna snurra och ja, kolla lite på lite matchklipp från matchen och sådär. Det är extra kul när det går bra liksom. Det är inte lika kul att kolla när det går dåligt såklart.
Ja, nej, berätta, för att din arbetsdag tar väl inte slut när spelarna lämnar arenan direkt. Hur njöt du av derbysegern igår?
Ja, men det är faktiskt ganska skönt så där, när man packar ihop allting, man kommer tillbaks, man bär in grejerna, får lite hjälp med det och sen så ramlar de iväg en efter en och några gick ut igår och min kollega och han åkte, någon åkte med AIK, mediegänget gick någonstans, spelarna gick någonstans och jag kände att ska jag cykla hem sen, ska jag stanna någonstans på vägen och ta en öl, vilket jag har gjort någon gång efter förra derbyt mot Bayern, så stannade jag till på Tre Vänner i Midsommarkransen och tog en öl och det var nice, men nu cyklar jag faktiskt raka vägen hem, så så gick jag ner och sprang i Långsjön idag, så nu tog jag faktiskt ett frostat glas med en öl och tänkte man måste fira på något sätt, så nu då ringde Norden.
Ja, för har du ledigt dagen efter eller hur har du att göra?
Ja, jag jobbar sent så där dagen efter eller på kvällen och ibland ganska sent in på natten, så ringer jag in Bulten, en annan legend som är bara 79 år, han är in och kör dagen efter match oftast, så det är skönt.
Mm. Men är du helt ensam efter matcher? Hittar du liksom vad säger man, ron och glädjen i ensamheten där, ja, med tvättmaskinen eller?
Det tycker jag att jag gör. Ja. Nej, men jag är så van att jobba själv, men jag tycker ibland sätter man på musik lite högt och ibland så ja, men kollar lite på något klipp eller ja, ibland så man får ju så sjukt, det går bra. Då får man ju sjukt mycket meddelanden också från alla möjliga människor, både ja, kompisar som är djurgårdare eller hammarbyare eller ja, vad det nu är, eller väldigt mycket AIK såklart, så men det är kul. Mm. Det är vissa är ödmjuka, vissa är det, som brukar retas. Ja, du vet, det är det här glimten i ögat ganska mycket också. Man har ju vänner på alla sidor. Liksom. Och sen också inne i branschen här nu när man har jobbat många material i andra lag. Som man tackar och varandra eller man lyckönskar varandra. Och tycker att man blir överraskad ibland att något lag vinner mot något. Så kanske man får ett meddelande från kanske Häckens materialer eller Göteborgs materialer eller sådär. Så det är kul.
Mm. Men du berättar, för att som materialförvaltare så kommer man väl spelarna väldigt nära och sådär. Kunde du känna av igår att något bra var på gång eller hur var matchdagen från ditt perspektiv?
Ja, men jag tyckte de här sista träningarna inför just den här matchen så kände jag att jag tyckte jag såg på Abdi, liksom jag såg på vissa spelare, så det, ibland så kan man inte riktigt se det där, men just den här, jag tyckte vi hade bra träningar, jag tyckte att vi gjorde bra övningar och José sa bra saker och han, det är så jävla härligt med honom när han liksom samlar spelarna efter träningarna och liksom och bara redan som han berättade, och det är liksom inte någonting som han inte på, utan han sa innan matchen i omklädningsrummet att han var så jävla stolt över sista veckan och hur de har presterat, hur de har liksom tagit sig an träningarna och att han även innan matchen så han stolt över dem liksom. Och jag tycker det är häftigt att, för han verkligen ingjuter så sjukt mycket mod i de här grabbarna, unga som gamla liksom, att han tror på dem och han visar verkligen det liksom, och han gör det, och ibland tror han på spelare som jag är lite så osäker på, vänta nu, har en säkert, han tagit ut rätt spelare här nu, och så bara oj jävlar, ja, han ser saker som inte jag ser i alla fall, det, så är det.
Mm.
Ja, jag springer och hämtar mycket bollar och sådär också, som jag tittar inte hela tiden, men jag får jobba en del också.
Men nu när du pratar om just den typen av ledarskap, ni hade ju ett lite annorlunda skap förra året. Hur tycker du att, eller vad har José och de kommit in med, just förutom fotbollsmässiga, lite alltså, mer av det mentala på Karlberg?
Ja, alltså, alla människor är olika. Man tar ju till sig olika redskap säkert. Jag vet inte, alla hade väl, finns väl folk som hade, som kanske kommer närmare ett annat ledarskap, men jag gillar ju det här ledarskapet. Och sen är det ju saker som jag har tagit bra saker från alla mina, både sportchefer och coacher som jag har haft. Nu har jag haft några stycken, och jag kan tycka att i vissa perioder så är det kanske information eller kommunikation mycket, mycket bättre än andra. Ibland så tycker jag att jag vet lite för lite, och jag kan tycka ibland att när det kommer in nya ledare så märker man kanske ibland att vi inte riktigt hittar rutinerna för kommunikationen, och ibland så bara, vänta, det var någon träning här nyligen som jag... Ibland så missas det saker, så kommer vi ut, så vad fan, jag är ju tyllt vattenflaska för alla de här, och så kommer det ut 8 spelare. Vänta, vad fan, har jag missat något eller? Så att ibland så är det liksom, ibland ramlar saker mellan stolarna lite grann, men just det som tränar liksom, man tar alltså någonting från alla, och just som José, just den här med att han kan lägga armen om Chilla eller någon provspelare och så här, och jag ser de växer liksom, och det här det ledarskapet gillar jag väldigt mycket, måste jag säga.
Jag måste fråga, du som jobbar med material och sådär, jag blev väldigt glad av att se Diogo Thomas med instoppad tröja. Och
liksom... Det var svårt att lämna den okommenterad. Ja,
fantastiskt.
Jag sa det på bänken, eller precis bakom, jag satt ju bakom bänken. Jag gör det oftast, vi är så jävla många ledare nu, så att på Stockholmsmatcherna får jag sitta bakom, eller jag vet inte varför de inte vill ha material på bänken, men det är deras grej. Men, så då är det ju att jag såg det, tänkte jag ska säga något. Nej, men jag tänkte bara att det var någonting som hände när han satt på sig träningströjan på uppvärmningen. Sen när han kom ut med nästa tröja och hade samma, då tänkte jag så här, det är hans grej. Jag vill inte, först tänkte jag gå förbi och rycka ut eller så här, åh gud, man har fått ner det, men så, nej, jag gjorde aldrig det. Och så där, nej, men det var tydligen så det skulle vara. Så.
Ja, men jag gillar den kontrasten.
Att, jävla profil alltså.
Ja, det är
fantastiskt.
Ja, det är en karaktär ni har fått in på Kåberg.
Det där ser ju för jävligt ut, men jo, det ser ju för jävligt ut, men man kan ju ändå gilla det, för att det är en karaktär. Vad sa du?
Du kommer uppskatta det där sen.
Ja, men jag uppskattar det redan nu. Det är inte alltså allt...
Men man ser ju på honom att det är en spelare som gillar att tacklas hårt och gå in med liksom, allt han har.
Så ja, men... Ja. Ja,
jäklar, det var ni gjorde alltså. Det var bara in och offra huvud och allting alltså. Ja.
Vi skrattade ju inför, Håkan, när vi pratade om att du hängde upp tröjorna, att det var 4-5 spelare utan namn på tröjan. Kan du komma ihåg något derby där det har varit... lika, det här måste vara extremt.
Jag kommer inte ihåg en match som har varit. Nej. Nej, jag kommer inte ihåg en match. Och jag kanske har haft 2 eller 3 någon gång sådär, men när det var när vi liksom har tagit efter 20 spelare sådär, men inte i allsvenska det här. Och så bara, vad fan, ja, jag var tvungen att trycka och beställa tröjor, så jag tänkte, fan, jag måste nog beställa några extra tröjor här nu. Och vi har ju en tröjpolicy där vi har egentligen, som fotbollslag så har vi kommit överens om att vi vill inte ha spelare ska få ta tröjor över 36 egentligen då, och det är vår nya policy, men de som har tröjor över på 40, 45 som är Ajari och 46 Geiger och 48 Kwame, de får behålla de tröjorna tills de slutar, men annars har vi upp till 36 då. Men så alla 40 nummer vi kommer ha i framtiden, det är dedikerade till akademispelare då.
Du, så att, när vi har materialförvaltare med oss, kan inte ni som tidigare spelare berätta vad betyder en materialförvaltare?
Alltså det har alltid varit mina favoriter. Alltid. Alltså så här, då man kan snacka lite skit till om man är trött på tränaren eller liksom, man vet att det stannar där. Det är som att de liksom är mellan tränarna och spelarna på något vis. Det är en jävla trygghet. Jag har alltid... Och sen man har haft, jag kommer ihåg Benke, alltså som jag hade i Djurgården, kommer aldrig glömma. Det är liksom, de är med konstant ofta när tränare byts ut, ledare byts ut, så är liksom den här trygga punkten som följer med hela tiden. Så ja, det, för mig har det alltid varit speciellt i den här.
Ja, samma sak. Jag har kontakt med många materialare i föreningen, för de... Det är faktiskt de jag respekterar mest i alla föreningar. Det är de... Nu kan jag bara prata för mig själv, men det är ju de som tvättar de här nerbajsade boxershortsen varje dag. Men Håkan förstår vad jag menar här. Men det, alltså, och de är alltid någonstans. Var du än behöver så är det alltid materialen, och de har jag alltid faktiskt visat uppskattning till. Och även idag har jag jättebra kontakt och brukar gå fika faktiskt med Örebros materialare Viktor, och så vet Håkan, jag pratar med honom ganska ofta om all möjlig skit, och jag har faktiskt många i Allsvenskan som jag är, jag uppskattar dem bara, för de får slita alltså, säkert mest i hela föreningen. Och det är inte det roligaste att stå och tvätta kläder och vika. Och
komma tidigast, stanna längst.
Exakt, och så kommer du till träning, då är allt helt perfekt, vikt på din plats. Och sen, nej, de gör ett otroligt jobb och de där ska uppskattas mest av
allt.
Ja, hur är det för dig, Håkan? Känner du av den uppskattningen från just den här spelargruppen eller ja, överlag i AIK?
Ja, men jag tycker vi har en... Jag tror att man liksom någonstans bygger man en känsla när man kommer in. Jag fick en jättebra start när jag kom in i AIK med Henrik Jurelius och Björn Westerholm. Och Jurelius var en sån också som satt en anda liksom på Skälberg. Och den försökte jag och sen Thomas Hedin då, som är koordinator. Det är väl vi som är kvar och Kenny Stamatopoulos och Sus då, som är kökare. Det är väl vi som är kvar sen jag började liksom. Och försökt behålla de här mjuka värdena mycket och allt från att vi liksom highlightar Turinen, hans dödsdag och hans, vet, de här sakerna som kommer glömmas bort när vi försvinner känns som, men alla de här sakerna som vi försöker fixa och ja, men sådana saker som inte någon annan kanske tänker på. Man gör ju det mesta liksom grejer om de där sakerna och jag tror att den här andan och det är mycket kramar med spelare och kommer in och alltså det blir som att man är både mamma och pappa till grabbarna och vilket jag uppskattar för de är fantastiska mot mig och de flesta och de som inte är det, de vill inte, alltså det är inte så att de inte vill det, det är bara att ibland är man lite stressad och lite förvirrad och då får man hjälpa dem lite, då får man ju vara lite som sagt mamma och pappa och dem också och de uppskattar ju det också så man lär sig alltid lite någonting liksom hela tiden sådär.
Ja, kan de ventilera allt möjligt med det, alltså kan de prata fotboll
allt från att när jag var satt liksom för länge sedan när vi eller inte länge sedan ja till något som jag gjorde var jättelänge men 2017 där nu var lite turbulent ett tag jag satt in och snackade med Simon Tern, det var jag och Sundgren och jag har suttit med Obasi och med folk som är skadade med allt från Sauli Väsänen till alltså det är många spelare som har kommit och gått ju och alla vissa har haft otur, vissa har inte fått spela så mycket, vissa får spela och så kommer någon skada som är i fel läge och folk du vet. Peppa folk som är skadade till en sån som fantastisk människa som Ellingsen som ingen fattar hur mycket krig han gör alltså, han, alltså att han orkar och när jag sa till Redkin som också haft en jävligt tuff skada men krigar som fan och fick highlighta honom vilket jobb han gör och bara, ja, fast det finns en som är värre, det är, kolla Ellingsen vilken jävla demon han är alltså. Och det har han, alltså folk fattar inte hur mycket han har krigat och jag önskar verkligen att han får chansen att vara lite hel och få spela lite för fasiken han måste vara värd det. Jag har inte sett någon som har haft det där pannbenet tror jag.
Nej.
Och du har hållit dig skinnet också, inget gult kort här nyligen på
nej,
senare tid.
Jag har varit lugnare nu, alltså, jag vet inte, jag vågat. Alltså man kan ta ett rött kort, alltså, du skulle aldrig kunna ta två, blir det ju liksom inget bra. Och ett gult kanske man skulle kunna ta för, men det var ju det gula mot Öster förra året med handduken, det kände jag, det var fan inte mitt fel. Alltså. Jag blev ju kastad där till linjen och visst annat, att jag började munhuggas med Foyston där, men han var stor i alla fall, han kom och kramade S efter matchen så det var ändå rätt lugnt sen.
Ja, det är bra. Något mer till Håkan innan vi släpper honom?
Nej, gratulerar.
Ja, grattis Håkan och tack för att du var med oss.
Tack så mycket.
Tusen tack.
Ha
det samma. Ha det bra.
Hej då. Tja.
Ja, men han är ju inne på något intressant kring José Ribeiro och ja, det är väl mycket gissningsvis det som det handlar om för att få utveckling på de här spelarna och lyckas även i enskilda matcher att ja, men ingjuta det modet i dem, antar jag.
Ja,
för vi såg en för AIKs del ung startelva igår också, givet den här skadelistan som de har.
Ja, verkligen. Och de har ju gått från, vad man förstått nu då, eller den ena sidan förstod man ju fjolledande, så det är ju klart att vi hade, eller vi alla tre visste exakt vad folk kände. Och sen säger man ju inte det utåt för att man självklart respekterar dem som har informerat den om det, men man vet ju hur det var i det omklädningsrummet i fjol och liksom på Karlberg och så vidare. Och sen kan man, alltså jag är självklart helt övertygad om att de här spelarna aldrig hade slagit igenom med ett ledarskapet som var i fjol. Alltså aldrig någonsin.
Noll chans.
Nej, det finns inte. Men med en tränare som liksom pratar om, med bara det Håkan tar upp, att han säger innan matchen att jag är så stolt över er. Alltså, briljant. Klart ska jag säga det till en ung spelare som ska starta sitt första derby och liksom, ja, han verkar ha en fantastisk förmåga att ta bort den där värsta liksom prestationsångesten från unga killars axlar och det har vi ju fått se resultat av.
Mm. Vad är din förklaring till gårdagen? Finns det någon, alltså, visste Djurgården om lite för väl vad AIK kom i för situation med skador och annat, fanns det med i deras tankar när de landar väl fel i sin match såklart?
Ja, de landar fel, men just när det den här typen av dignitet på match, så tror jag inte att det finns någon sorts av underskattning eller då kommer med det här laget eller inte.
Men varför blir det som det blir då?
Det var bara att de andra var helt enkelt bättre. Att AIK i det här fallet spelar ut Djurgården på alla sätt. Sen såklart i det där målet är fantastiskt för övrigt. Så finns det ju såklart
Linus Karlstrand som dunkar upp det. Men det är också ingen djurgårdare som är där och plockar upp honom.
Nej, alltså, det är ju men i alla mål, det finns ju inte jättemånga mål i fotboll som man inte kan peka på om ni hade gjort det här till det. Det är ju ett skott från 30 meter i så fall. Någonstans så måste man också se vad det andra laget gör för att göra målet, och det är ju bra prestationer överlag. Och det här målet på bakre stolpen kommer vi nog se AIK göra väldigt många framöver, för där är en typ av systematik de har i sitt spel.
Jag tycker att ett stort problem med Djurgården, och det jag tyckt mycket under Janne Honka vara, är alltså hur förändlig matchidén är hela tiden. Alltså det är självklart att man måste anpassa sitt spel efter motståndet. Alltså finns det en yta bakom backlinjen, så självklart ska man slå in i den ytan och attackera där. Men jag tror att många, alltså när man ska prata om hur lag spelar i Allsvenskan, om man frågar andra tränare hur spelar det här laget, det är många lag man tar före Djurgården, att så här, exakt så här spelar de. Djurgården är ganska långt ner på den listan, att så här, exakt så här spelar de. Och jag tycker att det är en stor fördel när man vet hur ett lag spelar, för det är lättare för spelarna att veta vilken roll de har, vilka positioner de ska ligga i, hur vi vänder i olika situationer, som självklart måste man förändra också utifrån motstånd. Men jag tycker att grundspelet är för förändligt. Det kan vara så här och sen så byter så, sen byter flera gånger under samma vecka. Nej, jag tycker att det anpassar efter motståndet, men utgå också från dina egna principer och hur du vill spela. Och där tycker jag att det är stor fördel andra lag kontra Djurgården, och jag tror det är därför man är uppe så här hela tiden. För ibland blir det jackpot och det blir succé, men när man liksom inte har den där tryggheten och det grundspelet faller tillbaka på, då blir det ganska sårbart också.
Vi kan ju ta och kolla, det var ju några straffsituationer i den här matchen också. Där var väl alla ni som jobbade med matchen för oss igår ganska eniga om att Findell ska väl ha straff. Men vi kan ta och kolla här när Findell blir fälld precis i utkanten av straffområdet. Och sen var det en handsituation där ni också var eniga om att det inte är straff, va?
Nej, men det här är ju straff. Det är väl inte så mycket att argumentera emot det. Det är en ganska tydlig stämpling. Så den är ju ingen att snacka om, tycker jag. Det här borde ha varit straff.
Ja, men det jag vill leda in till, det är ju att Janne Honkavaara, Djurgårdens tränare, tar upp det här på presskonferensen efteråt. Han fick en fråga om det och säger att...
Ja. Det enda han ska säga där är vi vill ligga under med 3-0 i paus. Alltså vi kan bara kolla på oss själva att vi... Det är klart att
han talar om att det är inte första gången vi får med oss domslut.
Ja, och hur kan man säga det när Kevin Filling har gjort ett korrekt mål
i derbyt
tidigare som har blivit bortdömd? Alltså, jag tycker det är häpnadsväckande att han tar den vinkeln efter matchen. Det är klart att så här, han vet och känner att det borde vara straff i den situationen. Men ligger man under med 3-0 i paus, man har fått ett mål bortom av Kevin Filling tidigare derby, då kan man inte uttala sig på det viset. Jag tycker verkligen inte det. Alltså det sänder fel signaler till supporten helt enkelt. Alltså, jag skiter väl i vad han säger till oss i media, inte oss han ska svara till, men det är supporten som sitter och tittar på det där. Och ska man då efter 3-0 i paus... Liksom efter matchen höra att vi skulle ha straff i den situationen, det tror jag inte många djurgårdare uppskattar. Och dessutom om man zoomar ut så var det en kvart sedan som man fick med sig ett domslut, ett väldigt stort domslut i ett derby. Så nej, jag tycker det var helt fel vink. Jag tycker jag bara skulle ställa undan den frågan.
Det blir ju såklart mycket missnöje som riktas mot honom efter en sån här förlust i ett derby. Hur allvarlig är situationen för hans egen del just nu i Djurgården?
Vill börja, Norin?
Ja, jag kan. Hur allvarlig den är? Jag tror inte den är superallvarlig rent utifrån hur man märker att de som bestämmer i Djurgården pratar om Honkavaara. Men däremot från supporterhåll tror jag att det har höjts röster nu. Med tanke på att om Djurgården, om man frågar mig vad jag tycker, så när de träffar i en match så tycker jag att de är högst höjd av alla. Men de har också... Vad ska jag säga? Deras fallgrop när de är på botten är ju också lägst av alla.
vad säger det dig då? Säger det dig någonting om deras lag eller om tränarskapet?
Ja, men de har inte kommit så långt, tycker jag, som jag känner att de borde göra. För oftast när lag faller lågt ner, så som AIK gör i andra halvlek, så såg vi där i början, så gör de 1-0 och sen är det typ, är det en enda målchans till efter det. Så då är det stängt. Om vi tänker på VSK eller när det var Kalmar hemma, eller alltså, du vet, så fort ett lag faller ner, så tycker jag att Djurgården, det blir bara, det är som att du kollar på en match i slow motion, det händer ingenting. Och så springer en stor lien där inne i boxen, men det kommer ju inte en boll liksom. Mm. Det kommer inte. Alltså, det går för sakta och allt ska gå via Bo, han ska kladda på allt och sådär. Så där behöver de ju definitivt utvecklas. Och sen har jag pratat om innan, Sara igår i sändningen också, deras, du har ju Bo lien. Plockar du bort de två från Djurgården, då är det ju dött. För du har Fallenius...
Tänkproduktionen menar
du? Ja, alltså det är exakt det jag menar. Då är det, du har Fallenius, du har Ockels, du har Åslund och du har Nino Jugell i det här fallet. Sen har de ju norrmannen som jag aldrig kommer ihåg. Ja, jag kommer aldrig ihåg hans namn. Alltså, nu är han ny och där ska man inte säga något. Men de andra fyra, det är ju, alltså, det är ju ett mål på tre av dem och fyra på en av dem. Och då är det... Tre av de målen kommer i två matcher och vinner med 6-0, 6-0. Liksom, det är för dåligt. Det händer för lite ute på de spelarna, tycker jag.
Jag tycker det är svårt att peka, alltså, med tanke på allt med derbyhistoriken. Att så här, efter ett derby, då tycker jag det är jättesvårt att peka på tränaren. Alltså, det är så många liksom, år av det här haveriet för Djurgården i derby mot AIK, att det... Väldigt bra tränare förlorar derbyn i Djurgården, Kim Otol också till exempel. Och därför tycker jag det är svårt bara att så här, enskilt derby, så tycker jag att ja, det känns som att alla, det är allas fel att Djurgården förlorar dem där. Det är jättesvårt att peka att det här är Honkavars fel. Jag fattar att han är tränare, men det är ju någon switch som händer i huvudet på Djurgårdsspelarna och spelar derbyn i regel. Och det tycker jag är svårt att peka ut en tränare för. Men om vi zoomar ut och liksom bedömer hela säsongen, då tycker jag att det är en underprestation sett till den truppen Janne Honkavar har att jobba med.
Mm. För de ska kunna vara ja, tydligare.
Ja, närmre Sirius i alla fall. Det är klart Sirius har varit grymma. Liksom. Men jag tycker Djurgården har ett riktigt... Men man har ett bra lag. Det är svårt att säga efter den här matchen nu. Men jag tycker att de har ett bra lag. Och precis som Nordi säger, när liksom högsta nivån är så hög så...
Lägstanivån är ju jättelåg.
Ja, den är jättelåg. Alltså... Men sen tycker jag att det är, jag har inte ännu klivit in i båten liksom Honkavar out.
Nej, jag inte, känner inte jag heller. Men...
Jag känner liksom inte så starkt åt något håll. Jag känner inte, wow, Honkavar, SM-guld. Men jag känner inte heller, är det han som ska bort? Nej, alltså jag känner fortfarande att det är en tränare som jag inte riktigt... Och jag har känt som att jag har och stampat där lite. Att jag vet inte riktigt än.
Är han bra eller dålig ungefär?
Typ, och det... Det kanske är, alltså det kanske är ett betyg i sig att jag inte kan säga det så här lång tid nu ändå i Djurgården. Men ja, vi får väl se.
Mm. Ska vi bara ta och titta på bilder på Diogo Thomas för liksom de som missade det här. Och vi hade ju inte bilder på honom när vi pratade med Håkan Sjöberg. Men här har vi, det här älskar jag. Alltså.
Ja, han ser bara ut som en sån tysk mittfältsgeneral från en generation tidigare sin egen.
Men visst, alltså...
Det är med flit.
Ja. Men ger det inte lite respekt ändå när man kommer in som mittback på det här
jo,
sättet?
Jo, jag tycker man blir rädd när man ser honom. Att jag har gått upp i som... Nu spelar jag inte mot herrar, men jag hade varit livrädd som kille också.
Jag tycker inte att det är snyggt. Det måste jag ändå kunna säga. Jag tycker att det ser jättekonstigt ut, men jag gillar det för det. Mm. Och vi kommer ju prata med någon idag som ser ut exakt så där också. Som drar upp shortsen så där mycket. Ni har inte tänkt så långt. Men jag såg det jag tänkte på det när vi nu kommer på det när vi pratar om det. Han ser ju exakt ut så där också. Det, alltså, rent utifrån... hur det ser ut.
Estetiskt tycker jag det,
ja,
är det inte
grej. Det är inte min grej riktigt. Men jag gillar det ändå, för det där är ju spelare som var 90-talet, liksom, som drog upp shortsen vid naven.
Senare så till och med, 90-tal. Jag har inte sett någon match från 90-talet. alltså jag är för lite på att sett det.
Ja,
jag
men ändå sett, alltså, Håkan Milder hade ju också shorts.
Jo, jo, men tog det, upp dem över... det pågick längre än 90-talet. Ja, ja. Men senaste 10 åren. Juniorerna som kom upp idag, de såg inte ut sådär.
Det är mer åt
det,
andra
det,
hållet.
Mer has, ah,
det, ja, men det är det värsta jag vet. Fy fa, alltså, nej,
det gillar inte jag heller.
Upp med brallan.
Hoppa på dem vanligt, ja, ja, som du har på dig dina...
Och de här strumporna som klipps i, fast dina vader är så här, ja, smala.
Nej, det får ju inte...
Alltså, lägg av.
Sugrören. Sugrörsvader, alltså, kommer uppklippta strumporna.
10 kilo i en tåhävning, men jag klipper, ja, strumporna.
Det glömde vi att fråga Håkan om vad han tycker om uppklippta strumpor, ja, som material för allt.
Du, de här materialarna är ju... De blir inte arga på mycket.
Hur många
mycket.
Strumpor får man på en säsong som elitspelare?
Där tror jag att där finns det nog oändligt.
Aha, okay. Det är tröjor och sånt som
jag
är
hade faktiskt, de nya strumporna måste jag ändå... Nu vet jag inte.
På senaste,
de är tajtare. Ja, så jag fick av allt.
Men du har ju lite.
Ja, men jag fick alltid äldre strumpor av våra material.
Uttida.
För de var mycket mer exakt elastiska. Så jag skulle vägra komma med uppklippta sådär. Ja. Det, jag tycker det ser ju... katastrof.
Men hårband gillade du?
Tejp.
Tejp, ja, alltså, du vet.
Ja,
det hade jag också.
Åh,
det var en tid när man hade en dubbelvek tejp och så.
Ja, exakt. Benskyddstejp.
Samma här.
Ja, vi kollar läget med Hammarbys vänsterback Noah Persson om det är så. Klipper du dina strumpor eller inte?
Klipper gör jag inte, men de är färdigklippta så det blir typ så.
Oj, vad är det? Någon ny grej eller?
Ja, jag tror det. I och med det är så många som gör det nu så tillverkar de redan färdigklippta strumpor.
Det här är ju breaking news.
Ja, verkligen. Det hade vi ingen aning om.
Vad menar du nu? Alltså, menar du alltså bottendelen eller menar du runt vaderna?
Vaden.
Alltså runt vaden.
Va? Det visste inte jag.
Nordin helt i chock. Ja. Jo. För vi sitter och garvar lite åt det.
Men då får
det,
vi sluta håna.
Det finns en funktion för det, va? Eller, alltså det blir skönare, eller?
Jag tror det har mycket med vilka, alltså, de strumporna du tränar med kan du ha med dig till match liksom. Ja, det är en vanlig sak. Jag är van vid de strumporna som jag kör med hela tiden, så kan jag ha dem hela tiden, så bara drar jag på mig de färdiggjorda vadstrumporna så är det klart liksom.
Ja, det är härligt. Får vi lugna oss lite i vår kritik då?
Nej, jag fortsätter. Det var ju roligt att fortsätta ha någon glädje.
Ja, hur är läget med dig då efter 4-0 i Kalmar?
Jo, men bara bra såklart. Det var en fantastisk gårdag. En riktigt bra insats och skön seger. Så det är bara bra.
Mm. Du är med i målprotokollet också. Vad betyder det?
Ja, det är väl alltid kul att göra mål. Sen är väl inte det viktigaste för en back liksom. Men nej, det var kul. Vi hade mycket anfallsspel igår, så det var kul att spela fotboll.
Jag tycker mot Häcken så tyckte jag nästan det var er bästa insats för i år. Med tanke på digniteten på motstånd och sådär. Och tänkte hur ska det, och Kalmar som vi alla vet är väldigt starka hemma. Och så. Jag har bara sett 60 minuter av det, jag såg det i morse. Men den är ju till och med ännu mer imponerande faktiskt än mot Häcken tycker jag.
Jag håller nog med dig där. Det var en bra match mot Häcken, men jag tycker det här är ännu snäppet bättre. Det blir mycket att man... snacka om att vi gör det så himla bra offensivt, men det jag tycker vi gör bra i de här matcherna när vi är så dominanta är den direkta återövningen, liksom att vi vinner tillbaka bollen så snabbt vi tappar den, och det får oss också att se så dominanta ut liksom offensivt.
Trivs du bra nu i den rollen du spelar i?
Ja, men det gör jag. Jag trivs jättebra och nu har vi fått in Amin också här ju, som jag börjat spela en del med, så tycker vi börjar hitta varandra mer och mer också. Det bygger lite på relationer och så också, och det tar ju lite tid, men tycker vi börjar hitta någonting bra ihop.
Ja, det är ju Amin Bodri du talar om där. Ja, beskriv gärna hur du ser på honom som nyförvärv, men också har rollen förändrats mycket sedan Henrik Rydström tog över för din del?
Amin som spelare är ju alltså grym. Han är lite unik där. Han är så stark liksom. Han tacklar tacklar när han springer och tar sig förbi på många olika sätt. Liksom. Så när han är väldigt duktig och det kommer bara bli bättre och bättre. Liksom. Och sen, vad var det mer du frågade?
Ja, men rollen, alltså, har den förändrats mycket under Henriks ledning?
Ja, inte så mycket kanske, men det var väl lite mer till en början, de första matcherna så var det väl lite mer att jag skulle hålla bredden och vara lite den ensamma breda på vänsterkanten, vilket vi har kört i vissa matcher när jag är lite högre också, men sen nu de senaste matcherna så har vi liksom byggt med både mig, Lind och att Bodri kan liksom komma ut där och vi kan kombinera. Så det har väl varit lite olika i olika matcher.
Men då tycker du inte att den är annorlunda? Jag tycker att den är...
Alltså jämfört med under Kalle?
Ja, exakt. Jag tycker att den är helt annorlunda. Alltså i form av också hur ni försvarar, hur du försvarar och även hur de framför dig försvarar. Så, eller är jag snett ute där?
Nej, 100%. I försvarsspelet så är det mycket annorlunda. Mm. Men de här tendenserna som att jag trycker upp vissa matcher och ibland är vi flera där ute, det hade vi under Kalle också.
Absolut, liksom. Absolut.
Men i försvarsspelet så är det ju mycket, mycket annorlunda för alla. Liksom. Det är inte alls så man-man. Och det är väl det vi har jobbat på mest sen Henke kom in, liksom, försvarsspelet.
Innan vi släpper dig, blev det något sms till gamla Mjällby-polarna för... Ja. Tack för segern mot Sirius från din sida.
Nej, inte. Jag snackade lite med någon därifrån nu efter vår vinst också. Så tackar man också. Men ja, fan. Vi får ju ha fokus på vårt. Vi kan inte
förlita oss. Nu har ni ju häng.
Ja, lite. Men ja. Man följer hur det går ju, men sen vet man också att vi måste göra vårt. Liksom. Så
det... Jaktutrustningen är på i alla fall, som Hjelmberg sa till mig förra veckan.
Ja, absolut. Vi kör på.
Ja, men grymt, Noah. Tack för att du var
tack
med
så
oss
mycket.
I Bortrubben.
Tack. Lycka till.
Tack.
Kör hårt.
Vi ska gå på ett litet break, sen är vi tillbaka med mer Mjällby-snack. Vi ska prata med Jakob Lennartsson, klubbchef
Kul.
I Blekinge.
Kul.
Bollklubben, den är tillbaka. Vi ska snacka Mjällby, vi ska snacka Sirius, om det finns en guldstrid eller inte. Om vi tar Mjällbys seger, de ligger under med 3-0 mot Sirius på hemmaplan och sen vänder de till 4-3. Hur viktig var den här segern för tränaren Carl Morris Axum, som har varit ifrågasatt, får man säga, på senare tid?
Såklart jätteviktig. Med tanke på den första halvleken som Mjällby gör med, som i snudd, nu vill jag inte ta bort något från Sirius, men vi ser ju det här och sen kommer vi se Iqbals misstag också som Sirius utnyttjar på det bästa sätt, så det var en katastrof.
Han ska inte ha frispark i den situationen, eller är det för
Nej,
lätt?
Nej, ingen frispark, tycker inte jag. Så med tanke på hur det här såg ut i andra halvlek så nej, det är såklart jätteskönt för Mjällby. För det var trots allt ett par månader sedan då vann i Allsvenskan. Så med tanke på
Degerfors i maj, va?
Ja, precis.
Och jag tycker man satt och tänkte också vid 3-0 att så här, alltså, vad är det som händer? Liksom? Hur kan det här fortsätta? Såklart helt enormt starkt.
Sen är det också ganska kul med att Axum har kritiserat Mjällbys värvningar och vi har tappat Herman Johansson, vi har tappat Elliot Straud. Men i den här matchen är det faktiskt, även om det är han som inte gör målen, så är det ju Max Nilsson som vänder på matchen typ för Mjällby ute på högersidan och gör ett otroligt inhopp faktiskt. Så ja, det blev kanske lite tyst på doktorn i en vecka i alla fall.
Men förutom bak snabbt moralen så också i tabellen givetvis. Alltså ja, med tanke på situationen. Man får
andas lite. De hade blivit indraget på allvar i
bottenstriden. Och det hade ju varit obehagligt. Vi vill ju absolut, eller jag vill inte att Mjällby åker ut. Det hade varit förfärligt.
Vi tar och kollar läget med klubbchef Jakob Lennartsson. Ja, Tom Pettersson, han sa att han hade bestämt sig för att sluta när det stod 3-0 och sen gick ni och vände. Var du på väg in med avskedsansökan också, eller hur var känslorna och berg- och dalbanan?
Ja, jag hade nog inte behövt lämna in det. Jag hade nog fått det på automatik. Om det hade fortsatt så att jag hade nog inte behövt göra något större val. Nej, det är klart att det var skillnad på känslor efter 45 minuter och 90 minuter. Det var väl en klassisk himmel och helvetet. Så att det var, vi lämnade Strandvallen med härligt humör i alla fall.
Ja, men beskriv lite vad det betyder för hela föreningen, för representationslaget. Det är ju en viktig del såklart. Vad betyder den här typen av vändning i det läget som ni befann er i?
Och det är viktigt att prata när man ska nå framgång av en fotbollsklubb, att man pratar över tidsperspektivet, att man pratar om processen, och det tror jag fortfarande på, det tror vi fortfarande på, men det är klart att segrar gör att vi mår bättre, det påverkar vårt humör positivt, det skapar en ännu större tro än vi haft tidigare, så det är jätteviktigt såklart att göra det också. Sen oro, någon form av så här ilska eller att det ska vara någon panik, det har jag inte känt i Mjällby det här året, fast att i media såklart har beskrivits som en extrem kris på Listerlandet, men sen går det inte att sticka, liksom, kan heller inte blunda för att vi är i ett poängläge där vi är närmare botten än toppen, och det behöver man också ha respekt för, så att vinna matcher är såklart en ganska viktig del av spelet.
Jag beskriver lite vad den här tunga tiden i Allsvenskan som ni har bakom er. Vad har den liksom satt igång för processer internt, och hur har ni hanterat situationen så?
Men det här är ju fördelen att bedöma sin liksom verksamhet utifrån inte resultat utifrån prestation. Att som vi har gjort över tid, och som jag vill hävda att de klubbar i Allsvenskan som vi just nu ser gör resultat i Allsvenskan, att de jobbar mer mot liksom processmål och resultatmål. Sen är det svintråkigt för er att höra och supportrar att höra, men det är jättebra när man vinner matcher, men det är ännu bättre när man inte vinner matcher, att förstå liksom att det är det här vi ska förbättra för att vi ska börja vinna matcher igen. Om du bara fokuserar på liksom den yttersta spetsen, resultatet, så blir du, tror jag, lättare påverkad. Jag tror du tvivlar mer på dig själv, och det har jag inte upplevt. Så att det är klart att det är jättetungt att inte vinna på 8 matcher i Allsvenskan. Samtidigt så kan man ju zooma ut att Vi har slagits på ganska många fronter i år, vilket jag är jävligt imponerad och stolt över. Dels har vi gått in i ett cupspel som vi lyckades vinna. Vi ville gå in i ett Europaspel där vi ville nå ett ligafasspel, vilket vi har gjort. Och vi ville också få en jäkla bra klubb på att förädla spelare. Och där har vi sålt spelare till Premier League och belgiska högsta ligan och schweiziska högsta ligan. Men sen har vi inte lyckats göra resultaten som vi ville i Allsvenskan. Men överlag så har vi nått ganska mycket med Mjällby. Men jag tror det är viktigt att dels förstå att det kan bli bättre. Men också faktiskt förstå att vi har gjort ganska många grejer bra i år också.
Ja, det blir ju i såna här lägen såklart mycket fokus på Karl-Marius Axum som vi var inne på, som tog över huvudtränarskapet och inför säsongen. Hur har dialogen varit med honom under den här tiden? Hur har du upplevt honom? Hur tänker ni runt hans arbete och så vidare? Jag tror nog att du också känner till att det har varit mycket snack om honom.
Ja, men absolut. Men vi har egentligen inte ändrat processen jättemycket hur vi utvärderar Karl och samtal med honom, utan vi har ju samtal hela tiden med Karl om vad som är bra och vad som kan bli bättre. Sen är vi jättenöjda med den miljö som Karl leder och som 9 tränare till är högst delaktiga. Där vi tycker att vi har en jättebra träningsmiljö i Mjällby AIF efter att spelarna utvecklas varje dag. Vi vill se att en ledarstab kan ta till sig saker som är bra, men det är också viktigt att vi har en ledarstab som kan vara kritiska mot sitt eget arbete och faktiskt sänka, liksom, fan, vi kan nog göra ännu bättre grejer. Och det har jag upplevt att vi alltid haft, och jag upplevt det sista veckan också att de har haft det mindsetet. Så att det ska vara någon press inifrån från liksom ledningens håll mot tränarstaben har det inte varit.
Just det här att Karl har varit ute i media och talat om önskemål kring värvningar och så. Hur har det landat hos er?
Nej, men vi pratar ju med Karl hela tiden. Det viktigaste är att ledarstaben har ett mindset att utbilda de spelarna vi har. Och det har vi. Och sen så att att Carl går ut och säger att vi har tappat bra spelare och vi måste ge nya spelare tid och att det inte kan gå resultat rätt, det har han ju rätt i. Och sen är det ju den sportsliga ledningen som ska bedöma om vi behöver fler nyförvärv eller om vi har en tillräckligt bra trupp. Det är ju inte Carls arbete, men vi har en dialog med ledarstaben hela tiden. De är en viktig del att se upp truppbygget. Och det är ju inte, vi har ju velat de sista veckorna få in ett par spelare eftersom vi har tappat några stycken. Och det har vi ju lyckats med till viss del, och jag tror att vi kommer lyckas ännu bättre kommande dygn här.
Kommande dygn alltså.
med tanke på att du är vd eller var klubbdirektör och sådär med fotbolls eller i Sverige så har vi, det är medlemsakt och det är styrelse som sitter där bakom. Har det varit någon oro där? För det är ju någonstans till dig man kommer om man har lite oro. Så där. Hur svårt har det varit att hålla alla på banan, om du förstår vad jag menar?
Ja, jag ska vara helt ärlig här. Hade det varit någon extremt oro och någon extrem kritik mot mig eller press, och jag vet inte fan om jag hade sagt det i bollklubben, utan det hade jag försökt hålla internt. Men jag kan säga med mitt liv som insats att det har inte varit sån press. Jag har inte känt av den, och jag känner att vi har en styrelse som är ganska inne i verksamheten, sett att de får mycket löpande information. De är på möte med personal och liksom skapa sig en uppfattning. Sen har de full tillit att vi som jobbar mest operativt liksom är de som fattar bäst beslut. Så att upplevt att det finns en extremt stor tillit på att vi gör rätt grej.
Men jag gissar ändå att det är någon form av ny situation för er, att ja, men de externa förväntningarna, om man talar supportras förväntningar och så vidare.
Och medias.
Ja, ni är ändå regerande mästarlag. Har det varit en annan... Ja, har du märkt av att det blir en annan situation ni hamnar i, så att säga, när det går lite tyngre?
100%. Och det är klart att det har ju vi försökt jobba mot strategiskt ganska många år, att dra ner förväntningar på oss själva för att någonstans hela tiden kunna överträffa dem och lägga kraften på att göra verksamheten så bra som möjligt. Men sen utåt sett så kan man ha en ganska låg förväntansbild, och det är klart att det finns jäkla många bra positiva grejer med att slå poängrekord och vinna allsvenskan och vinna kuppen, men det är inte särskilt positivt mot förväntansbilden, för den är svår att trycka ner efter det. Så att det handlar väl om att internt skapa en ännu tydligare målsättning och bild vad vi vill åstadkomma, så att inte vi som någonstans på daglig basis ska göra detta liksom misströstar för att en tidning skriver att Mjällby är en liksom fiaskoförening i Mjällby, utan då måste vi fortsätta tro på att det vi gör är jäkligt bra, och det tycker jag. Så att, men du har helt rätt, alltså, förväntansbilden är högre än oss, och det gör att vi också får större dos kritik när vi inte liksom infriar den förväntansbilden.
Ge oss någonting om vad det är som kan hända det närmsta dygnet.
Då, Irma, tror jag att vi värvar en fotbollsspelare från ett annat skandinaviskt land som spelar centralt på planen.
Ja, det där var ju lite otäckigt. Ja.
Mats Engård från Molde då, alltså.
Vad heter han?
Mats Engård, eller ja, hur man nu...
Aldrig hört.
Nej, inte talas med.
Okay.
Ja, det är danska tipsbladet har skrivit att Mjällby kommer göra ett rekordköp från Mjölby, Mats Engård. Mm. Och så får väl du...
Vi väntar med spänning.
Ja, vi får se om du har rätt.
Men ni tog in Willum Dalsgård från Nordsjälland här i dagarna. Kommer det fler än så? Vi har sett norska rapporter om bud på målvakten Sebastian Hansen i Odd exempelvis. Viktor Sandberg skrev Aftonbladet idag att ni ska ta in till nästa säsong och sådär. Är det fler än den här centrala herren som du talar om här inom ett dygn?
Nej, det tror jag inte att vi kommer se någon till spelare som representerar Mjällby under hösten. Utan det Willum är en jäkla bra Mjällbevärvning. All cred till Arvid och Hasse som vanligt, och sen den här spelaren som vi får se vilken det blir då, och sen tror jag att vi vet att vi är väldigt, väldigt nöjda med den truppen vi har sen den ska vi kunna göra bra grejer i höst.
Kan det hända saker ut? Alltså, kan ni sälja? Iqbal har varit tydlig med att han gärna tittar på andra alternativ också.
Ja, Iqbal är ju en spelare som har en otrolig spets och en av allsvenskans absolut bästa mittbackar, men han kommer spela i Mjällby under hösten, men sen är det klart att det kanske inte är 10 år till i Mjällby fick ballen, utan han är värd ett annat äventyr om han vill det efter säsongen och framåt.
Du, jag har två frågor. Ena är lite där vi pratade om innan, där du sa förväntansbilden på Mjällby AIF, och jag tror att du förstod min fråga fel innan också, där jag sa med styrelsen, inte att det var press på er utan att de är stressade, hur du försöker lugna ner dem.
Lugna ner styrelsen, eller ja, vad menar du?
Precis, okay. Alltså genom att ofta de är ju inte operativa liksom, och de flesta har inte spelat fotboll och inte med runt lag, så att de kan få en panik, och redan att du på något sätt säger till dem vi gör rätt grejer. Ni har ju trots allt dragit in 100 miljoner, det är ju också en eller runt 100, nu vet jag inte exakt vad det är med Europaspel och era försäljningar, men någonstans runt 100, det är också en väldigt viktig aspekt för att kunna ta Mjällby vidare och utveckla Mjällby, som det var lite där jag menar med styrelsen.
Ja, och jag tror jag förstod det halvt då, men det jag menar med det var att jag, liksom, om jag säger, Janne som är ordförande är ju väldigt nära, är på Strandvallen ett par gånger i veckan, är väldigt nära mig och får information löpande med, utan liksom det jag ville säga är att jag tror att de är ganska lugna i att när vi är lugna, att om vi tror på verksamheten så tror de på verksamheten. Och det var en härlig fördomsaktig bild du hade av styrelsen och den där, men de är faktiskt ganska duktiga på fotboll, men de är också duktiga på att driva företag, och som du säger att det kan också visa upp en bild av en god ekonomi, men också visa upp den här liksom delen där vi tror att vi kan utbilda ännu mer spelare, ännu bättre spelare och göra ännu mer resultat över tiden. Den försöker vi vara så tydliga som möjligt hela tiden, och den tror jag lugnar dem i alla lägen.
Och min andra fråga är, jag tycker att många pratar om Iqbal ut och Iqbal har varit bra. Är det en spelare som jag känner att det borde ha varit intresse kring, så tycker jag att Metinen har överträffat alla förväntningar. Så jag har mer fråga där. Är klubbar intresserade av honom?
Ja, du behöver ju inte lubba upp fler spelare nu på den listan. Nej, men det är klart att en ung spelare som inte är från Listerlandet, det är klart att när de kommer till Mjällby så är både spelaren som Mjällbys ambition att de, när alla klockor står rätt, så ska liksom de till en större liga och en annan klubb. Och Tony är ju absolut en av dem. Så att, men, och det finns intresse för Tony säkerligen också. Men just nu är Mjällbyspelare, kommer vara så i alla fall under hösten. Men det är klart att han ska till, fortsätta han prestera som han gjort, så kommer han också någon vacker dag vara i en annan klubb. Det är klart det.
Men en som jag tror har lämnat eller kommer lämna är er talangfull Kennedy. Sebede Kennedy, som åtminstone Serie A har registrerat som en Como-spelare nu. Vad kan du berätta där?
Nej, men vi och Como har fortfarande en dialog, och det är väl klart att det är inte 100% helt spikat och klart, men det är väldigt nära, och det ska mycket till om inte han blir Como-spelare. Så att då, han är i deras verksamhet idag, men vi har inte riktigt kunnat kommunicera det, varken vi eller Como, för det fattas någon liten detalj, men jag tror att det löser sig också inom kort.
Men sån typ av transfer, är det ändå något som gynnar er ekonomiskt på ett bra sätt, eller vad kan du, hur bra blir en sån transfer för Mjällby, så att säga?
Jag vill säga att det är två ganska starka sidor. Det är klart att det finns en ekonomisk sida på det, både kortsiktigt men kanske också på det längre perspektivet. Men det är också en otroligt fin symbolik i den försäljningen, att man kan vara en akademispelare. Mjällby gör bra från sig, driva sin egen utveckling, och så är det de största klubbarna i Europa som vill ha sig till sin akademi. Så det är klart att det finns dubbla delar, och en jättebra försäljning för Mjällby, men också en väldigt rolig affär för CBD som är värd den möjligheten.
Är det den killen som ni tog in från Sundsvall som var med på träningslägret? Han fick hoppa in i den där regniga matchen.
Jajamensan, det stämmer.
Ja, du tar inte vd-posten i Como, eller? Du är inte sugen som Noel Törnqvist och Kennedy?
Ja, Italien lockar med maten där, men vi får se. Jag tror att jag är för dålig på språket än så länge, men jag ska jobba på det.
Ja, men bra. Grymt, Jakob. Tack för att du var med oss i bakgrunden.
Ja, tack Jacob. För alla svar. Det var jäkligt intressant.
Lyssna. Tack själv. Får vi se imorgon om ni har rätt.
Ja. Mats Engård då, alltså från Molde, som det talas om tvåsiffrigt miljonbelopp i danska kronor, så det är ju minst 15 miljoner då. Sen kan ju det vara uppdelat i olika bonusar och annat, men det är en trappa upp vad gäller ekonomi kontra Jeppe Kjær, som var rekordtransfer när Mjällby köpte honom från Bodeglimt. Någon av er som har koll på Engård överhuvudtaget, eller vad ni tror att det kan ge, för det blir väl en central mittfältare då som kliver in efter.
Ja, det är väl en sexa. Om jag inte minns fel, ni får rätta mig om jag köpte inte Moldehamn för typ 25-30 miljoner. Men det är ju, alltså, det är ju på det här sättet man ska jobba, tycker jag. Alltså att hela tiden använda den ekonomin du har. Om du förstår, återinvestera pengarna i spelare där du från början, absolut, det är varenda spelare som kommer till din förening, en förutsättning för att du ska vara lyckosam och göra bra resultat över tid, det är ju att du springer om vem du värvar, så måste den utvecklas i din miljö. Men tar du en spelare för lite högre hylla, så kommer det gå lite snabbare och det kommer snabbare till resultat. Liksom. Så det är precis på det sättet fotbollsklubbar ska jobba, så... Det är bara fortsätta.
Det är ett hål också, tycker jag, lite. Alltså Mjällby centrala mittfältet.
Ja, det är det definitivt.
Så verkligen en spelartyp som är viktig att få in.
Vi har pratat mycket om att Mjällby har tappat mycket spelare. Vilket de har gjort i det här fallet. Förra året i somras, Niklas Röjkär och sådär. Men om man går på narrativet som vi, media och Axum pratar om, så vi har tappat så mycket spelare. Hur många är det förutom Herman Johansson och Noel Törnqvist? Innan somras då, innan Malakowski.
Då ska man väl ha med sig också att det kommer i etapper. Alltså dels är det ju Röjka som du nämner, sen är det de två efter säsongen. En manne som helt checkar ut ungefär, som är på väg bort i vintern.
Men framförallt ser man ju...
kanske inte har tänkt på Mjällby alla lägen under tiden han har velat bort. Jag vet inte, det finns väl, det är väl inte bara det faktum att liksom de specifika spelarna har lämnat. Det är väl andra grejer som har hänt även i verksamheten och spelare som kanske inte riktigt haft skallen på rätt plats.
Jo, absolut. Men jag tycker fortfarande att narrativet är att alla spelar har lämnat Mjällby. Ja, men om man ser nykter på det, så är det en wingback och en målvakt.
Och det är väl det Nordin försöker säga. Att det är kanske mer det att spelare som presterar på den här nivån i fjol presterar på den här nivån.
Precis.
Nu.
Det är ju där Mjällbys problem har varit. Inte att alla spelare har lämnat. Utan om vi tänker, de tar Jeppe Kjær förra året i somras, om inte jag minns fel.
Och gick bättre efter det.
Ja, men exakt. De tar in honom då. De tar in Aki Samuelsen. Nu ska ju de flyga i Mjällby. Och det har de inte gjort. Aki Samuelsson har ändå varit okej. Jag tycker att Jeppe Kjær, förutom i kuppen, har ju varit... Jeppe Kjær. Förutom i kuppen har han ju inte varit speciellt bra. Och det är ju de spelarna som ska flyga, för det är ju trots allt, som du säger, en rekordvärvning nu innan, om det blir den här Molde-killen. Och jag tror inte att du får Aki Samuelsson för kaffepengar heller. Jag tror
att de har runt 10 miljoner där.
Ja, investerat pengar i det, så någonstans så ska ju de prestera.
Ja, nu räcker upp handen.
Det man ska ha med
sig. Ordet, Ingmar. Du får ordet.
Det man ska ha med sig i fjol med Mjällby, att även matcher när Mjällby inte spelar särskilt bra, alltså man hade ju en målvakt som procentuellt tog betydligt mer än vad han skulle göra. Ganska överlägsen på den listan av alla målvakter. Så han räddade skott som skulle bli mål. Och det är såklart i liksom perioder där Mjällby inte spelar bra, för det gjorde de inte hela säsongen, såklart. Då var ju han den stora avgörande faktorn, tycker jag. Så när han försvann, och jag sa direkt att det här är det största tappet, det kommer inte gå att jämföra med någon annan. Och jag tycker det bevisligen har blivit så också.
Mycket beröm har vi gett till Arvid och Hasse Larsson.
Arvid Fransén som är chefscout.
Precis, och Hasse Larsson, men den har ju tyvärr inte blivit bra med Robin Wallinder. Jag tyckte han var rätt så okej i början, men jag tycker inte att det var bra.
Vi måste hinna med lite Sirius innan breaket.
Absolut.
9 poäng är det nu mellan Sirius och Hammarby. Går det att jabba upp en guldstrid här nu? Eller?
Det är 6 med tanke på om vi förutsätter att Hammarby vinner på 3 arena.
Är det någon sån här axenräkning?
Jag försöker bara göra så att det kan bli lite
nerv. Jag tycker på riktigt att det lever. Mm. Alltså, jag behöver inte skämta. Utan,
för det jag tänker lite på är... säg att man målar upp ett scenario att det är 5 poängs skillnad när 5 omgångar kvarstår.
Mm.
Det är inte helt omöjligt att det kan vara 5... Alltså, värre saker har hänt rent att ta in poäng.
Men alltså Häcken...
Då, är det ju ändå, då lever det väl. Om, det, ja. om 5 poäng skiljer med 5 omgångar kvar, då är det ett race.
Men också nästkommande matcher Häcken... Mm. Malmö, visst Malmö var det, men vaknar Malmö på en svinbra dag så
Men de har ju Malmö hemma och Häcken hemma, medan Hammarby har tvärtom. Alltså ja. Malmö borta tror jag.
Men är inte Hammarby lite bättre än Sirius nu?
Jo, det är de definitivt. Alltså, Hammarby
inte
spelmässigt.
Men
spelmässigt så är de ju bättre tycker jag.
Ja, bättre men inte definitivt.
Nej,
bättre.
Men alltså, om vi pratar i den här perioden nu så är ju de bättre. Mm. Efter sommaruppehållet så tycker jag...
Det var ju det jag sa precis.
Ja. Ja. Och de är ju där. Alltså, ja. Prestationsmässigt efter sommaruppehållet har Hammarby varit bättre än Sirius. Mm. Så är det ju. Men att Sirius ska tappa 9 poäng... Mm.
Men krävs den?
Jag tror inte det heller. Jag tror bara att det lever.
Alltså, det här var ju första hända. Förlusten i år.
Ja, och nu får vi se.
Det är först nu vi kan ställa oss frågan. För annars så körde de ju bara på.
Mm.
Ja, tror ni att det behövs kanske ett hack i skivan ganska... Ja, inom kort så att säga, för att såklart. Det verkligen ska...
Ja, givetvis. De behöver för Hammarbys del att torska mot Häcken eller Malmö för att det ska kännas som att det kan bli nerv i det här.
Mm.
Men jag har stor tro på Engelmark. Varför sitter du och ler?
Nej, jag är bara så här... Jag försöker...
Du tror det är helt omöjligt?
Nej, fotboll, värre saker har hänt än att någon tappar en 9-poängsledning i fotboll. Så jag tror inte att det är omöjligt. Jag är bara så här... Vet, jag tycker det var för mycket prat om du vet, så här, och Robbie Jure borta, det är klart att det blir ett tapp, men det var ju inte så, alltså där, jag tycker att Sirius var med honom, det var ju att de gjorde mycket mål på få chanser, men när vi ser här i Mjällby så är det ju inte
målproduktionen
det som är fel på liksom, så att det här förlusten kan få dem att börja skaka, absolut, men det ska fortfarande mycket till.
Jo, men, givetvis ska det mycket till att förlora 9 poäng. Det har du verkligen.
Skarpa grejer från våra experter. Mm. Idag, vi kan väl ta och kolla på hur det såg ut efter slutsignalen.
Han hånade oss, skarpa grejer från våra experter. Det där var ett hån.
Knorris. Man trodde han var mjukselen.
Nej.
Det får jag ta.
Men, när bytte du namn? När bytte du?
För 3 år sedan.
Det är otroligt. Var det då du började, eller?
Det är otroligt. Jo, det var ju då den här dubbelknäppta kom.
Och men du,
jag
kör inte dubbelknäppt idag, har du noterat det?
Ja, men när du kommer med luvtröja, då ska jag börja hälsa på dig.
Han gjorde det innan namnbytet.
Ja, då var det ju sådana här kortärmade...
Vi tar och kollar på slutsignalsbilder. Nej, de har hängt sig tydligen bilderna på. Men ni vet vad jag talar om, det här kvartsamtalet som ägde rum efter slutsignalen. Eller kvartsamtal, men Henrik Kastegren, Sirius kapten, går fram till sina supportrar för att be om ursäkt för att de gasade ihop. Jag gissar väl också att ja, de står väl och skäller på dem. Men det är väl också ett sätt att... Nu jäklar kör vi hösten ut, antar jag. Att så här ska det inte... blir framöver. Det är ju kanske ett annat kvartsamtal än när man ligger i botten. Eller samtidigt, det blir lite komiska bilder att första förlusten för året och så blir det samtal med supportrarna. Ja, ni ser ju här.
Jag vet inte om det är supporten eller om det är någon tomte som står där och leker någonting. Hade jag varit spelare här, det hade jag tappat det helt. Jag gillar inte såna grejer alls. Och,
men,
jag,
ja.
Och jag gillar absolut inte när spelare går ut och ber om ursäkt för någonting. Om man ska gå och be om ursäkt för att man gör misstag, då skulle jag få gå och be om ursäkt.
Då står de och gör lite tummen upp.
Vet vi verkligen att det är på supportarnas initiativ som det här...
Nej, det vet vi inte.
Nej.
Det kan ju vara att Kastegren känner jag vill gå dit och be om ursäkt och så skapas den situationen.
Men be om ursäkt för vad?
Ja. Nej, men jag bara, det var ju det han sa efteråt, att han gick dit för att be om ursäkt.
Ja, jag är så trött på det här ursäktande överallt hela tiden.
Alltså att spelare ska be om ursäkt.
Ja, precis. Ja, jag ska be om ursäkt. För vad? Om du kan stå framför en spegel och stå där och säga jag har gjort allt jag kan, då kommer jag aldrig be om ursäkt till någon. För att jag gör mitt bästa och sen att jag förlorar en match, ska jag gå och be om ursäkt för det? Jag ber om ursäkt för om jag inte gjort mitt bästa eller gjort något dumt så att jag får något rött kort på huvudet.
Om känslor, frustration och besvikelse, att man skäms lite över vad som hände. Alltså är det inte det som man någonstans ber om ursäkt för? Alltså i Kastegrens, om man ser det.
Jo, men ska du stå där och be om ursäkt efter varje förlust då? Ska du stå och be om ursäkt efter alltså egentligen vad som än händer i fotboll? Så jag ber om ursäkt. För vad? Alltså jag kommer aldrig acceptera det. Jag skulle aldrig göra det. Stå och be om ursäkt. Då i så fall att det är att jag inte gjort mitt bästa. Eller som jag sa innan, att jag har gjort något idiotiskt som behöver en ursäkt. Men om jag står och gör mitt bästa, då skiter jag egentligen vad du tycker att jag gör. Jag kan kolla mig själv i spegeln och säga att jag gjort mitt bästa. Jag hade inte min dag idag. Men fan om jag slet och gjorde allt jag kunde. Mm. Då ska jag be om ursäkt efter det. Jag tycker bara, jag gillar inte det. Jag gör inte det.
Jag fattar din poäng. Jag bara menar att man kan ju... ja, tänka på det utifrån att det behöver inte nödvändigtvis vara.
Men det är så mycket ursäktande överallt, inte... överallt nu som jag bara, jag orkar inte det där.
Jag bara menar att Kastigen behöver nödvändigtvis inte mena att, att han inte gjorde sitt bästa. Det är ju inte det som den situationen
handlar om. Du bara svara generellt. Ja.
Nej, jag bara svara. Du ber om ursäkt för någonting om du gjort något idiotiskt eller om du inte gjort ditt bästa utifrån min bild. Om jag ska be om ursäkt till er, då betyder det att jag måste ha gjort någonting som inte är bra, om ni förstår vad jag menar.
Eller avsiktligt.
Ja, precis. Avsiktligt dåligt.
Jag menar att det kanske är att man har olika sätt att se på vad be om ursäkt innebär. Alltså jag såg att Engelmark sträckte också upp händerna mot klacken. Det är väl mer så här, sorry.
Man borde avsluta så här då. Så,
ja, för vad men gjort. Sorry, det blev fel. Vi kämpar på liksom. Ja. Kan det inte vara mer den typen av ursäkt som är menat från Kastigen?
Ja, men det känns ju...
Jag fattar vad du menar, Nordin.
Efter den här säsongen. Ja. En torskupass. Ja. Sorry. Vad fan. Ja. Ja. Men det såg inte ut som att det var jättearga Sirius-supporter i det där ledet. Alltså folk stod
det blev lite komiska.
Ja, men Lindberg var ju där också. Vet jag inte om det var någon supporter, om det var någon vän. Eller, det är inte det jag säger. Men överlag, den typen av...
Vi behöver gå på break. Vi är alldeles strax tillbaka. Då ska vi snacka Gais och Diogo Thomas. Expertis ska vi få från August Wengberg. Bollklubben rullar vidare och nu ska vi snacka Gais. Vi ska ringa upp August Wengberg och kolla läget med honom och Gais efter 1-0-förlusten mot Malmö i helgen. August, vad tänker du om det här nederlaget?
Det är väl klart det är tråkigt att förlora matcher. Jag tycker vi gör väl en helt okej match. Vi är väl lite mer förande, men vi skapar inte så mycket målchanser. Så det är väl lite där det brister. Jag tycker vi har ganska bra kontroll på dem. Men sen så blir det klart. Det blir en annan match när de tar ledningen och då måste vi göra på och trycka på. Och tyvärr så får vi inte tryckt bra chanser.
Det är ju ett av många lag som man sitter och lite funderar på. Vad ska det bli av i år rent tabellmässigt? Häng på Europa, men så kommer det några förluster eller missräkningar lite då och då. Vad står ni just nu och vad tänker du om det som väntar framåt?
Jag tycker väl att vi står på en ganska bra plats. Jag tycker vi... känns bättre än vad vi gör i våras och vi har tagit stora kliv i spelet. Sen har det kommit lite plattmatcher som du säger och där vi har tappat lite poäng som vi inte ska göra. Men jag tror vi kommer kunna ta steg i hur vi vill bedriva vår fotboll nu under hösten. Och det är väl en nyckelfråga i hur vi ser på hösten och upplösningen och allting.
Tror ni att Gais kan haka på? Det är rätt många lag som är inblandat. Precis under toppen.
Det är ju ett getingbo. Ofta så är det ju bland de här sista omgångarna du kan studsa 3-4 platser upp och ner. När det är 2-3 omgångar kvar så sker ju saker. Men absolut, så som Wengberg pratade, prestationerna tycker jag ändå är där. Och jag tycker du är lite hård. Jag tycker ändå att ni skapar chanser faktiskt. Och vi är egentligen ganska stora. Och mitt annat, den här Frosty... exakt, får ju den här studsen, du vet, precis vid snett inåt bakåt, eller om man ska säga, den studsar precis framför honom. Det är ju en jättestor målchans tycker jag.
Ja, det är sant, men det känns som vi borde kunna skapa lite mer chanser sett till spelövertaget vi har, och vi kommer till bra inspelslägen där inte inspelen är rätt. Ja, det blir lite fjuttigt. Jag tycker det finns mer att ta, att vi ska kunna ha kanske 2-3 till sådana bra chanser.
Du nämnde August att saker ni vill utveckla till nu under hösten. Vad har det varit som ni har pratat om eller vad Fidda har pekat på?
Det handlar väl mycket om att fortsätta bygga vårt egna spel. Att vi ska utveckla det vi tror på och inte anpassa oss så mycket efter motståndarna, utan att vi ska kunna köra och helt enkelt bli ett svårare lag att slå över tid.
Fått in lite nyförvärv i sommar nu senast, Christos Gravio, som väl har tränat med i två olika omgångar. Det var väl i våras och nu då. Vad har du fått för bild av honom? Och Nikola Vasic har ju också kommit in från Hammarby som ger ett alternativ längst fram. Vad tänker du om sommaren?
Mycket bra. Vi kan väl börja med Gravius. Jag har sett väldigt bra ut. Han har varit och tränat med oss, som du säger, 2 sessioner och kul att han ser på. Det är en god gubbe. Och,
har ni tjatat på honom eller?
Ja, men lite. Vi har varit på honom lite. Så att, det var kul att det blev klart. Så att, det är väl skönt för honom. Han får komma igång lite nu också. Att han fick en liten startsträcka och kom igång och tränade med oss tidigare innan det blev klart. Hjälper nog där också. Och sen Vacic är ju en otroligt skicklig spelare och väldigt härlig person också, har bidragit med ett bra go och ja, det kommer, jag tror han kommer kunna göra mycket mål för oss.
Mm. Bra, något mer till August innan vi släpper honom? Ja, vi måste ju, herregud,
ja, men,
du har ju fått en kompis nu i Allsvenskan ju med instoppad, så noterar du det här, Diogo Thomas i AIK?
Nej, det har jag faktiskt inte tänkt på alls.
Okay. Han hoppade in i derbyt mot Djurgården igår och kör, ja, här ser vi bilder på Diogo Thomas. Det här älskar jag i alla fall. Vad tänker du?
Ja, det är stiligt, är det. Ja. Det är kul att se.
Ja, det är fint. Det är bra.
Slå på den trumman.
Han har nästan högre upp än vad jag hade.
Ja, det är det. Det är
ja, August, du drar du lite. Dina är nog nej, i min bok lite.
August är 2 nu i Allsvenskan. Du får dra upp dem till nästa
år. Jag fruktkampar.
Ja, det är bra.
Jättebra. Ja,
får man höra mycket om det här, eller? Av liksom lagkamrater och andra?
Nej, det var väl mer kanske i början. Första året i Allsvenskan så blev det lite uppmärksammat. Sen så alla som har spelat med mig i Superettan, alla årliga guys har ju vetat om det, så då har det inte varit så stor grej liksom.
Ja, men det är fint. Nu finns det 2 i alla fall. Alltså, ja. Grymt, August. Tack för att du var med oss i bollklubben.
Ja, tack så mycket.
Tack så mycket. Lycka till. Ha det bra.
Ja, tack så mycket. Överraska honom där. Ja,
han försökte dra att han var värre än någon. Ja, de är... Ja.
Ja. De är fin. Häcken Halmstad, 18.45 på TV4 Play. Börjar den sändningen. Rätt mycket som händer i Häckens lag. De har ju haft en del skadebekymmer. Nu är Julius Lindberg tillbaka. Edrit Berisha står i mål nu när Andreas Linde fortsatte skadad. David Andersson på bänken då. Sen är det... Ingen Hilvenius startade man exempelvis Väsenen.
Vilket mittfält var det?
Det var Dumbia och
Seger
och sen okay. Rygaard framför där. Och så Haron Ibrahim då som högerback och Mbangomo på bänken.
Spännande. Mm.
De bytte ut Mbangomo mot, det var inte Djurgården, eller det var inte Hammarby paus, det var matchen innan där. Vilken var det? AIK. Var det Kalmar?
AIK.
Nej, AIK.
Hemma, eller?
Nej, Kalmar hemma tror jag de byter ut han. Jag kommer inte ihåg. Någon av de matcherna byter de ut. Då går Haron Ibrahim ner och spelar högerback. Också spelade högerytter.
Här har vi den.
Startade han.
Berisha som har haft jätteproblem med skador. Ryggen tror jag framförallt. Han har kommit tillbaka och står idag. Får vi se vilken form han har. Men
är det
han...
ett bra lag hörni.
Ja, det är det.
Alltså...
Är ni lite besvikna på veckan?
Efter uppehållet,
ja. Jag har haft uppehållet.
En seger. Det var,
ja, självklart.
Det är ju Halmstad, borta med 0-2.
Men också förväntat, tycker jag. Alltså, fan. Så bra spelare som lämnar och som hade så viktig...
Silas Andersen, tänker du, och Amanda Joni.
Ola Joni också, men framförallt Silas Andersen. Alltså, det var ju topp i Allsvenskan, den spelaren. Det, så enkelt är det. Och har man en sån spelare som spelar en så viktig roll och sen lägger ju Joni på sin ytterkant så... Ja, jag tycker att det är förståeligt.
Mm. De har ju nyförvärvet Marcus Haaland från Brann som de har lånat in på bänken idag. Det är väl en offensiv förstärkning i ett läge där ja, men Jens Gustafsson har varit ute och talat om det. Att man har inte riktigt pengarna att förstärka ja, med hjälp av Andersen, Silas Andersen-pengarna. Och det handlar väl helt enkelt om att de likvida medierna kanske man inte vill satsa i det här läget. Man får inte 100 miljoner som det talas om för Andersen på ett bräde här och nu. Eller hur, Nordin?
Nej, det är såklart...
Man kan inte... Ja.
Det är såklart en förhandlingssak hur och när man får pengar. Men oftast brukar vi betala sig över 4 år, typ.
Men visst måste det vara det handlar om. Och att man också har investerat ganska... tungt i tidigare fönster.
Ja, men så är det ju. Samtidigt så ska vi inte glömma att Häcken blir ju bara en apparat som blir större och större. Och då är det ju A-lagsverksamheten och försäljningar som ska finansiera allt det. Så det är nog mycket att bygga på det. Men
Förstår du Jens Gustafssons frustration eller hur man nu ska beskriva den?
Jag förstår väldigt sällan idag, ska jag säga, tränares frustration i form av att vilja ha in nya spelare. Jag brukar alltid nu senare år dock snacka om att du har haft god tid på att utveckla de andra också. Så då för mig ska det ske naturligt den dagen klubben väljer att sälja. Det är inte så att vi här alla inte visste att Sillas kommer säljas nu i sommar. Så då tycker jag bara att proaktiviteten...
Men har han varit så frustrerad då?
Eller nej, men inte frustrerad, men han har ändå beskrivit att det finns inte riktigt pengar för att hämta in...
Nej, sen är det ju såklart. Jag tror
att, uppfattar han ganska lugn. Ja, jag kanske inte...
Han är lugn.
Frustration kanske är ett slarvigt uttryck.
Ja, men de har ju pratat om det och han har sagt att nu är det för sent. Och efter Hammarby-matchen så pratar han om att det var för sent. Jag har inte gjort tillräckligt bra jobb. Och nu är det i så fall skulle vi ha haft in förvärmen på plats tidigare. Ja. Och sådär.
Men, jag såg det mest som bara fakta. Men det kanske inte var så.
Men det är väl ändå en förklaring åtminstone till varför det har gått lite trögare här under sommaren på så vis. Så det kanske inte ligger på Jens Gustafsson, men mer att han har förklarat att det är en av anledningarna då till varför det har gått så mycket.
Man får ju se det, man får ju ha två tankar i huvudet samtidigt. Jag förstår ju att tränare vill ha bättre spelare, men en Silas Andersen kan du inte ersätta. Det måste ju folk, alltså för köpa in den spelaren kan inte Häcken göra. Nej. Och då får man ju köpa in som är lite bättre och så får du jobba med utveckling. Precis så som Jakob Lennartsson pratade om, där du snackade om processer hela tiden. Och det är så det ska vara. Då tycker jag inte att det har gjort tillräckligt bra jobb för att utveckla den spelaren som är bakom. Eller så tog de in Hästnäs som skulle... Precis.
Det är kul att se i vinter vad Friberg och grabbarna får jobba med. Hur mycket de får sätta sprätt på och vad som kommer in. Det blir kul.
Vi ska avsluta med att titta på två jobbiga situationer från helgen. Det var ju faktiskt två olyckliga situationer där det slutar i baklängesmål och man sätter den i en kasse. Det här är ju tyvärr för Filip Bäckmans del ett otroligt kyligt avslut om han hade varit anfallare.
En anfallare gör inte det där målet på den uppstudsen och får den skruven runt Krasnici i mål.
Det är ju... Men varför blir det alltid så här med självmål?
Att det är så snygga ofta.
Ja, men att det är så kyligt.
Ja, det är väl också att målvakten inte är helt beredd på att egen spelare kommer skjuta mot eget mål i det här läget.
Ja, jag tycker synd
om honom. Förlåt.
Men nästa är ju värre.
Malmö då, den här... Ja, den här gör ont. Hampus Gustafsson i Örgryte, målvakten som...
Försöker ta dem i sulan. Och stackaren. Shit happens.
Men det svider ju, det gör ju ont i när man tittar på det. Det är ju inte kul att göra det heller. Kan man ju...
Jobbigt som målvakt också. Alltså, ett sånt här misstag är ju... Sker det på centralt mittfält, då är det ju lugnt, men...
Det är viktigt seger för BP för att liksom distansera sig och jobbigt för ÖIS att inte nå upp en poäng åtminstone kanske borta mot BP.
Nej, såklart det är så. Det var en extremt viktig match för båda de två lagen. Precis så som Degerfors IFK Göteborg var egentligen. Så...
Ja, för jag tänkte det. Vi hinner kanske med lite om det. Sen får vi följa upp mer om Blåvitt och Degerfors situationer i kommande bollklubben. Vi har ju program.
Ja, men precis. Men det är klart, det är klart att
Degerfors vinner med 3-0 mot IFK Göteborg. Ja,
precis. Vukovic 2-9.
Vad känner Henrik Goitom som är tränare? Är han helt nöjd med sin egen hantering av Vukovic?
Han är överlycklig. Han vill ju fortsätta vinna. Jag tror han skjuter fullständigt i nu.
Hur behandlingen har varit innan eller inte?
Jo, men han tänker inte en sekund på hur ser det här ut för mig? Att jag har bänkat
kanske,
Vukovic.
Men det är
ju inte så att Vukovic inte har fått spela under cup och allt det. Förmodligen inte prestationerna. Ja, det är klart jag förstår. Men det är som Irma säger. Det kan ju vara åt andra hållet också. Att han klappar sig själv på axeln. Jag har gjort helt rätt med honom.
Men utifrån så tänker man ju, fan varför man inte bara kör på honom hela tiden och låter honom misslyckas och få fler chanser. För jag tycker däremot inte att det har varit så här att man känner att Vukovic har värsta förtroendet. Utan misstag så känns man att man får ju en känsla av vilka som är favoriter och det har ju inte han varit. Men jag tror Henok skiter fullständigt i vem som
så länge de vinner. För nu är de... Nu har de
han är prestigelös, tror jag, i de här situationerna.
Men nu har de hängt på riktigt igen. Nu är det... Ja, nu är det helt plötsligt tilltajtat.
Ja, nu är det det där getingbot där nere.
Kalmar indraget, Blåvitt är väl på något sätt med i det fortsatt.
Det är bara 3 poäng mellan dem och Degerfors, så det är klart att de är indragna där i. Nej, det allsvenskan brukar ju få sina de här tre.
Topp,
mitten som är bara skvalpad där runt om. Och sen har du den här botten trion som jag kanske tycker är mest intressant att kolla på.
Det är lite fler än, en trio nu.
Ja, men jag menar i blocken.
Ja, ja, ja.
Tredje blocket.
Ja, jag fattar.
Så den,
men vilka tror ni kommer bli inblandat i det där nere till slut? Då? Är det ändå i slutändan de tre, Degerfors, Halmstad, ÖIS, som får slåss om kvalplatsen? Eller kommer det bråkas med andra lag?
Jag tror att det kommer vara de tre till slut.
Jag lägger dit Kalmar också.
Aj, alltså, de är så bra hemma.
Ja, ja, Kalmar är bra, men nu helt plötsligt Gustafsson ut.
Mm. Carl Gustafsson.
Precis. Och Göteborg då? Vi får se.
Ja. Ja. Du är inte helt övertygad?
Att de kommer klara kontraktet?
Ja, nej, men att de inte behöver... Liksom, känslan efter förra omgången var ju att nu kan de börja ta kliv bort från det här. När de hade också Degerfors i nästa match. Mm.
Jag tycker det är svårt att lita på IFK Göteborg. Så ja. Ja, vi får se.
Nej, det blir ju, jag tänker nu när vi pratar om det ändå, så då förstår vi ju hur viktiga segrarna var för Blåvitt mot BP, Kalmar, Degerfors. För det är fortfarande nu, Degen vinner så är det bara 3 poäng ändå. Alltså, absolut, som vann de mot Malmö också, men den där bottenstriden, jag älskar när det blir så där. Jag är ju mer intresserad av den än vad jag är där uppe faktiskt.
Mm. Men ska jag gissa så kommer inte IFK Göteborg hamna på kval eller åker ur?
Jag tror att det är Kalmar eller Degerfors.
Som vadå?
Som hamnar på kval.
Okej, och sen ÖIS.
ÖIS, Halmstad är ju redan ute typ.
Men... Ja, ÖIS åker, Halmstad åker. Degen kval.
Så det som är det bästa med det här, vet man att man alltid har fel när vi väl summerar det i slutet. Nej, men...
Ja, vi får se. Vi ska följa upp det i kommande bollklubben. Vi är tillbaka imorgon igen 17.00.
Spännande gäster, jag ska inte säga vem, men det är ju spännande gäster imorgon.
Jag har till och med glömt det. Nej, jag hör inte dig. Nej, ni får se imorgon.
Är det någon pappa, kan du säga vem det är? Eller?
Men jag är inte säker om det var 100.
Vähä?
Vem jobbade vi med förut som var väldigt, väldigt rolig och pratade väldigt, väldigt snabbt?
Ja, ingen huggen i sten, tror jag.
Nej.
Men det kommer roliga gäster i bollklubben framöver. Ni ser bollklubben 17.00 måndag till torsdag på Fotbollskanalen TV4 Play. Och sen har ni morgonklubben på Sportbladet. Hela klubbenflödet där poddar finns. Vi har lärt oss den.
Succéprogrammet.
Succéprogrammet, bollklubben.
Det är väl viktigt att du säger det.
Mm. Ses vi imorgon igen? Nej, det gör vi inte. Jag kör inte.
Hej. Jag är torsdag.
Mm. Jag var torsdag, men sen behövde någon byta det här på sätt. Så nu är jag här.
Jag är tillbaka på onsdag igen. Då kör vi dubbelknäppt. Ha det bra.